This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Bränder har ofta påverkat stans utseende på ett väldigt speciellt sätt. Och ibland kan man ju nästan undra om inte stadsplanerarna har anlagt bränderna själva. Därför att det är inte sällan på det viset att det har funnits en ritning för hur man skulle vilja att stan såg ut. Och sen som av en händelse så uppstår en brand.
Ja, brandkåren var på plats innan. Ja, just olika strategiska hörn.
Ja. Och det var ju även så vid den här Mariabranden att det tog ju en väldig tid innan klockorna började ringa och innan man flaggade och innan brandmän var på plats.
Precis.
Och kyrksilvret räddades nästan
dagen innan.
Ja.
Nej, men det var ju en faslig brand här uppe på Mariaberget.
Alltså vi talar om den berömda Mariabranden, ja. 1759. Ja.
Och efter det så bestämde man sig, som man ofta gör i eftertankens kranka blekhet, att vi måste ha lite öppna platser så att bränder inte kan sprida sig hur mycket som helst. Mm. Och då uppstår ju i det här stora då gamla kvarteret Rosendal, som var indelat i Rosendal större, Rosendal mindre, enormt stort. Mitt på det uppstår då en öppen plats. Det är ganska naturligt, för det har varit en trädgård där och så vidare. Där anlägger man då ett torg som egentligen är bara en form av en brandgata. Och det här torget måste ju få ett namn och någonting.
Det hette ju Hornstorg från början. Ja. Och sen så ville man ära den sittande konungen, ja, nämligen Adolf Fredrik. Mm. Och då började man prata om att det kanske ska heta Adolf Fredriks torg det här. Och det tyckte han lät rimligt.
Ja. Vilket
då? Om man upphörde med avrättningar och allmänna spöstraff och sånt där som man hade på den tiden.
Ja, vi lär oss någonting nytt varje timme.
Vi hälsar er välkomna till Våra drömmars stad, och vi ska prata om Mariatorget den här gången. Och med oss har vi givetvis Staffan Lindfors.
Jajamän.
Linus Eklund Dahlsson och Wille Crafoord heter jag. Vi är vid Mariatorget. Är det inte historisk mark?
Ja.
Men det är ju ändå intressant som du säger, Wille, att om man tittar på utredningen av den här branden och brandkartan, vilket kvarter som brann, så var det ju i princip bara Mariaberget. Först kan man naturligtvis säga att det var ju naturligt, därför att det var liten, små, tät liksom kåkbebyggelse, trä och så vidare, och det är omgivet av lite större gator och grejer, så att det blir svårare för branden att sprida sig här över till de andra områdena. Men det är ju samtidigt omöjligt att komma ifrån att det är väldigt, väldigt lägligt att det är just den där skabbiga liksom bebyggelsen som brinner, och i princip ingenting annat, utom möjligtvis, man har ju otur då med att kyrkan blir så brandskadad att man får liksom bygga om den.
Mm. Men nu har jag en invändning. Ja. Sorry guys. Delagardis palats brann också. Ja, i Slussen. Ja. Och det kan inte han varit. Ja, okej, okay, visst kan det låta det brinna.
Nej, förvisso, absolut. Men man känner lite grann det. Vissa områden som ser man kanske i så fall inte riktigt var meningen.
Alltså, branden ska ju ha börjat i en bagarstuga nere på...
Ja, finskhandlare som bakade.
Ja. I besvärsbacken.
Exakt.
Där låg den och sen så spreds i branden ganska fort. Det här är ett förlopp på ett dygn ungefär innan man har fått bukt med den här branden. Oh. Och det finns berättat att Maria kyrketorn var alldeles knallröd. Alltså kopparen blev ju upphettad.
Oh.
Och kyrkklockorna rann ner. Kopparplåtarna flög som fåglar vidare och antände närliggande byggnader.
Jag har sett just det här hända, branden i Katarina kyrka. Jag trodde inte det var möjligt. Nej. Men det var just de här små kupolerna runt omkring där i koppar. De lyfte som små hattar och seglade iväg och la sig sen prydligt på marken och bara vek ihop sig, för de var ju liksom så mjuka. Det här är ju verkligen mammas gata, det här är min hembygd. Ja. För jag är ju född och uppvuxen här på Mariaberg där vi sitter. Och det är så mycket saker som är skymt av ens tidigare liksom, minnen och egna bilder. Som kvarteret Stora Rosendal till exempel. Jag visste det någonstans liksom sådär i huvudet. Men hade aldrig förstått i hjärtat hur ofantligt stort det egentligen var.
Mm. Alltså. Det blir ju så mycket större med tiden också.
Ja,
att, att ha det utrymmet idag och kalla det för sin trädgård.
Ja.
Det är ju väldigt lyxöst. Men på den tiden så var det ju nästan ingen som bodde på Södermalm. Så att man i med drottning Kristinas sluss, där man får en överfart till Åsön på ett helt annat sätt än vad man haft förut, så dröjer det faktiskt inte längre än 10 år. Så har man tomtat upp hela Södermalm.
Ja.
Det går så fort.
Ja.
Det är liksom guldruschans glada dagar. Liksom. Så har alla sina tomter. Och det här är ju gatureglerings tider också.
Ja, det är det.
På den tiden så var det ju fortfarande ett stort försvarsverk mot det som hände söderut. Så att slussen på Stadsholmens sidan så hade man ju enorm mur och kanoner och liksom, det var ju för att försvara sig mot fienden fortfarande.
Ja, det var ju taktiskt.
Det var ju ungefär då man började montera ner det, därför att man insåg att försvaret gjorde sig bättre ute i Vaxholm eller...
Men om man flyttar sig från slussen en bit upp längs det som idag är Hornsgatan mot Mariatorget där vi ska uppehålla oss idag.
Mm.
Så får man ju till att börja med säga att det är Hornsgatan, hette ju inte Hornsgatan från början, utan det fanns ju andra gator i där i krokarna. Mm. När man grävde upp slussen så hittar man ju rester av den här gamla Brunnsbacken.
Mm.
Ja. Den är ju, om jag förstår det hela rätt, saligen bortforslad idag och sorgligen bortforslad.
Mm.
Men när blir Hornsgatan Hornsgatan, undrar jag?
1669 tror jag den kommer att heta Hornsgatan.
Mm.
Innan dess, så när man ser stadsplanen ligga på den gamla medeltida byastaden så att säga, så drar alla gator snett söder från slussen. Så.
Just det.
Så ingen gata är nästan i den raka linjära modellen som är nu. Men det finns en liten stump på Maria kyrkogård som jag tycker går som en tidigare stig från det medeltida Stockholm. Jag fick sån rysning när jag såg det.
...1759 är ju ett årtal som är helt centralt för området kring Maria. Mm. Maria församling och Mariatorget. Mm. Då befinner sig också en annan av bygdens stora namn i Göteborg, nämligen Emanuel Swedenborg. Och det finns flera stycken ögonvittnesskildringar som beskriver hur han får sina beryktade syner under en middag då i Göteborg, och han svettig om pannan, söker sig ut på balkongen och är väldigt upprörd, och han säger att hela liksom söder står i lågor och hela Stockholm står i lågor, och man undrar vad han yrar om egentligen sådär. Och det är inte förrän flera timmar senare som han kommer in igen till sällskapet mycket lättad och förklara att man har fått bukt med den här branden bara 2 kvarter, eller om det är 3 kvarter, ifrån hans eget hus. Han bodde ju också i Rosendal, fast på då andra sidan av den västra sidan blir det.
Kvarteret Mullvaden.
Kvarteret Mullvaden, precis. Det här blev ju bekräftat 2 dagar senare när det kommer då en depesch ifrån Stockholm och meddelar då nyheten att det har brunnit vådligen och Södermalm och Mariaberget. Och det här var ju inte det enda av Swedenborgs syner som han hade. Det var ju ett par andra tillfällen också. Men det finns verkligen inget annat sätt han kunde ha vetat det här. Och
så tillvida inte han hade suttit med branden. Mötet med statsplanerarna.
Exakt.
Ja. Men jag tycker vi kan ägna lite tid åt Swedenborg, för att han är ju verkligen Maria Toys områdets rockstjärna.
Ja.
Och är ju vida berömd över världen för just att han var en framtidsmänniska på något sätt. Han hade liksom koll på andevärlden på ett sätt som jag vill faktiskt kalla för ganska modernt.
Absolut, han var ju framsynt bortom allt förnuft. Men han, det är inte bara det, han var ju fruktansvärt bildad. Det fanns ju i princip, han var ju en riktig renässansmänniska egentligen. Det fanns ju knappt någon disciplin han inte var extremt inläst på.
Mm.
Han började ju liksom i bergskollegiet och var en skicklig geolog, ingenjör. Han ritade ett maskine att flyga i vädret. Mm. Ett så tidigt liksom flygplan eller flygtyg. Ah, och så att han är liksom, det, utan att liksom darra på rösten skulle jag säga att han är ett Nordens svar på Da Vinci.
Mm.
Alltså ett universal geni. Sen vill folk kanske gärna reducera honom till att vara en knäppskalle och en tok, därför att han dessutom liksom hamnar i ett läge där han börjar få övernaturliga upplevelser. Men jag tror inte att man så lättvindigt kan avfärda honom liksom.
Nej, det är ju få människor som har givit upphov till hela religioner.
Exakt.
Så att det finns ju liksom kyrkor runt om hela världen som bygger på Swedenborgs läror.
Ja. Det är ju en allra högsta grad levande liksom församling.
Ja. Han var ju älskad så lång tid efteråt. Det gjordes ju saker hundratals år efteråt här på Söder. Alltså, någon sorts firande kring någon kista som kläddes med silver. Stjärnor eller
ja, men han bodde ju i kvarteret Mullvaden, som då ligger ett kvarter bort från dagens Mariatorget. Och där hade han sin malmgård och även sitt berömda lusthus.
Som idag står på Skansen,
ja.
Men jag tycker liksom att det finns någon parallell till frikyrkorörelsen slut på 1800-talet. Att man ville ha mera. Man tyckte, som jag sa till Lina här idag, att polisongerna började bli för tjocka på kyrkoherdarna.
Ja, det här ogillades ju kraftigt av kyrkan. Därför att man då inte hade den centrala inflytandet över folks liksom trosutövande. Och till slut förbjöd man det med konventikelplakat. Där man helt enkelt sa att nej, ni får inte träffas hemma. Ni får inte sitta hemma på kammaren och tro och utveckla era egna religiösa tankar. Utan det gör vi i kyrkan. Punkt jävla slut.
Ja. Swedenborg dog ju 1772 i mars. Och han var ju naturligtvis helt på det klara med när han själv skulle dö. Så han förutspådde ju sin egen död. Och så småningom så kommer han ju begravas i Uppsala.
Mm.
Men på den tiden så bodde han ju i London. Så hans kropp blev kvar i London i över 100 år. Och han bodde på Baker Street. Och när man
så Sherlock Holmes.
Precis. Och när man flyttade hans kvarlevor till Uppsala 1908. Så blev man lite osäker på om det var hans huvud som låg i kistan.
Ah.
Och så upptäckte man att det var inte hans huvud. Och därför att det var någon svensk officer, till och med lite lätt berusad, som hade snott hans skalle. Så att den, så småningom så dök den upp på en auktion. Sen, så att Swedenborgs huvud gick alltså på Sotheby's. Ja, och ropades in utav svenska staten för 1650 pund.
Oj,
oj, oj, oj.
1978.
Jag tycker parallellen med Jim Morrison bara blir bättre och bättre.
Ja, men det gör ju att han håller ju liksom folket i ett järngrepp även efter sin död.
Ja, absolut.
Verkligen.
Nej, men det är det jag menar. Liksom, att det är hans ande, om man ska uttrycka det lite, har ju vilat över platsen länge och gör ju det i någon mån fortfarande.
Ja, killen som snodde hans huvud ersatte ju då liket med ett annat huvud. Som lustigt att vara en sjörövare.
Men alltså, hörni, det här är inte det enda huvudbryderiet som finns i det här området. För att när man breddade Hornsgatan, då låg ju författarna Stagnelius och Nikander på Maria kyrkogård. Mm. Och ögonvittnen kan svära på att det var tre kroppar som togs ut ur deras två gravar.
De blandade ihop det
lite. Alltså, vad läskigt. Jag pratar lite grann om Maria kyrka.
Ja.
Därför att detta är intressant.
Herregud, vad lycklig jag blir.
Ja, för att det är så. Maria från Magdala, den botfärdiga synderskan från farisén Simons hus.
Mm.
Men vi säger ju Jesus, en av Jesus polare. Mm. Kompisar som han hängde med.
Mm.
Och hon, som betyder väldigt mycket, som syns mycket på de här korsfästningsscenerna, står det. Mm. Så är hon med ofta och som en tröst och som en vän liksom.
Mm.
Hon har ju fått döpa den här församlingen.
Mm. Och det är faktiskt flera Marior man blandar ihop.
Mm.
Därför att Bibeln har en tre stycken olika Maria som förknippas med namnet Magdala.
Ja. Det ska ha funnits ett evangelium till
ja.
Det är någon som har sagt.
Jag tror man hittade det.
Finns i apokryferna.
Det finns det.
Mm. Jajamän, har hemma. Kan läsa.
Fantastiskt. Mm.
Att den här karaktären får namn i en kyrka i det område som sen utvecklas på det viset som Maria församling och Maria gör.
Ja.
Det är väldigt intressant att se att det finns såna paralleller.
Ja, det är anmärkningsvärt och roligt på många sätt. Och Sten Sture, han stack ju söder i brand 1502, får vi inte glömma. Maria Magdalena kyrka har fått kämpa mot kungar helt enkelt väldigt mycket.
Mm.
Gustav Vasa lät riva den, om än rätt slarvigt, under sin period då.
Mm.
Då det visade sig att Peder Freda hade intagit med 500 man kyrkan vid danskarnas belägring 1522.
Och överraskade dansken i ryggen.
Ja.
Peder Freda, får man inte glömma bort, det är en klassisk frihets... En Stockholmsstjärna.
En Stockholmsstjärna.
På många sätt faktiskt. Därför att han
klappade dem på båda sidor som det stod i texten.
Ja. Han var så beryktad så att de sa själva danskarna... Alltså, när de skulle anfalla så ryktades om att de skulle få smaka på Peder Fredags jultunna.
Det är ljuvligt. Och
han levde ju ett äventyrligt liv överhuvudtaget och blir så småningom en av Gustav Vasas nyckelfigurer i att ena Sverige.
Ja.
Eftersom han leder arméer och använder då Maria Kapell som ett gömställe för att falla danskarna i ryggen på ett smart sätt vid något tillfälle. Och han hade ju innan dess varit sjörövare och allt möjligt.
Vad kul.
Mm.
Men samtidigt så var det lite oturligt, för då fick han ju Vasa förstå att den här kyrkan till exempel och andra kyrkor och byggnader kunde ju givetvis också användas, precis som Peder Freda själv gjorde, av motståndaren. Så att då var man ju tvungen att vara försiktig.
Mm. Gustav Vasa införde ju det här rivandet utav stenhus på malmarna. Och det är lite oklart där, för att nu när de gräver vid Slussen så har de ju upptäckt nya rön som visar på att det kanske var betydligt fler stenhus i området än vad man förut visste.
Ja, precis. Vi kan få anledning att återkomma till det här i framöver, eftersom det kan mycket väl vara så att vi faktiskt får skriva om lite grann av historien och det vi tror oss veta om hur staden har utvecklats och tagit klivet över vatten och malmar och så vidare.
Men hörni, 54 kom jag just på. Så
1654?
Ja, just det. Så klövs Klyvdas församlingen i två. Och sen slottsarkitekten Nicodemus Tessin den yngre var ju den som förfärdigade kyrkan efter 80 år.
Ja.
Och det var Johan den tredje som sa att vad pappa gjort ska jag göra ogjort och bestämde att det ska byggas upp. Och det tog 80 år. Men och sen så har vi Palmstedt, den gamla brunnsbyggaren och börshusbyggaren. Han satte då tornet på plats i översta kupan där, tror jag, 1825. Sen har väl stått relativt som det ser ut nu.
Var inte Carl Fredrik Sundvall inblandad i slutgiltiga utseendet? Och Kronstedt.
Kronstedt har vi sett 22 maj 63. Så gjorde han ju någonting avgörande. Han var överintendent helt enkelt för bygget och satte igång
det. Ja, när de byggde upp det efter branden.
Efter branden.
Ja. Men man kan också se väldigt tydligt. Om man går ner och ställer sig på Maria kyrkogård. Mm. Och tittar upp mot tornet där, så ser man ganska tydligt att själva tornkupan. Den sitter inte helt så här helgjutet, utan den sitter lite snett och vint, lutar en smula och så vidare. Det syns väldigt tydligt att den är liksom ditsatt senare av människor som fick betalt med sprit.
Ja, intressant.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag gick ju demonstrationståget för Mölvaden när jag gick i nian. Mm. För jag tyckte det var spännande att gå i den där demonstrationen. Jag hade en lärare på skolan jag gick som gick där också. Men nu kom min okunnighet upp i dagen igen. Revs det? Eller revs det inte?
Det revs.
Jag minns.
Det
revs,
ja,
va?
Ja, det revs.
Absolut.
Kvarteret Mölvaden i Stockholm nu i december. Makthavarnas beslut genomförs. Mölvaden rivs.
Jag minns det här väldigt tydligt. Mm. Därför att jag gick ju i skolan, i Södermalmsskolan. Mm. Precis bredvid då, kvarteret Mullvaden. Så jag minns ju också att man spärrade av med stora polisavspärrningar och grejer hela då Krukmakargatan där. Det var rätt våldsamt och tumultartat faktiskt. Det var hästar och hundar. Och det gapades och protesterades och demonstrerades och plakat och grejer. Sen hade man ju i andra änden av det här de här stora fantastiska stödgalorna och uppmärksamhetsfesterna för husockupanterna på just Mariatorget. Det var ju festivalstämning. Alltså, en masse galor. Det man byggde där var ju en det var ju bostadsrätter. Mm. Bostadsrättsföreningen, vet du vad den heter?
Svedenborg.
Ockupanten.
Ockupanten var bra.
Ja,
åh, bra.
Det är en intressant tid det här, för att folk har ju liksom under 50- och 60-talet flyttat ut till förorter. Det var ju liksom grejen, att man ska bo en bit utanför stan och man flyttade till Vällingby och allt det här, det som hände då. Mm. Sen så i slutet på 70-talet börjar man upptäcka innerstan igen. Och då flyttar man in och då uppstår de här, man ockuperar Mullvaden och jag tänker lite grann på Claes Östergrens Gentleman. Den rör ju sig i allra högsta grad kring området. Alltså den här lägenheten som är så luguber.
Ja.
Det är ju Hornsgatan 29.
Ja.
C, för att vara exakt. Romanen utspelar sig ungefär 1978 och i den så lyfter man fram mycket det här, hur man flyttar in i de här stora lägenheterna, man river ut i kakelugnar, ligger i containrar. Ja. Och Göring som alltid dyker upp i Stockholms sammanhang.
En liten Göring!
På märkliga sätt. Just i boken Gentlemen så figurerar ju Görings säng faktiskt.
Ja, exakt.
Man skulle vara en Sean Jönsson eller Christian Hammer och tagit rätt på de här kakelugnarna när de revs ut.
Ja.
Var det någon som gjorde? Fanns det någon Sean Jansson där?
Men vem är Sean Jansson?
Sean Jansson? Det är nämligen en fantastisk kille som bodde på Van der Notska. Han köpte det.
Mm-hmm.
Han blev förmögen på 1800-talet.
Van der Notska, alltså Van der Notska palatset, det här ljuvliga, vackra lilla palatset i hörnet Sankt Paulsgatan. Bellmansgatan.
Ja, ett av de barockpalats som fortfarande finns kvar. Jag var och kollade på idag.
Mm.
Vi börjar med Thomas van der Noot som kom 1650 i svensk tjänst. Som många nerifrån Europa och...
Holländare, va?
Ja, holländare i alla fall. Och där slog han sig ner och han... Tyvärr hade han inte njutit så mycket, står det i en bok. Det tycker jag var gulligt skrivet. Av det fina van der Notska palatset, utan han dog i krig strax efter egentligen.
Ja, men han gjorde ju en brakkarriär här i Sverige. För han började som en slags kammarpars på slottet.
Okay.
Och sen så, hans mamma gifte sig med riksrådet Knut Kurk.
Mm.
Och det öppnade ju möjligheterna för denna Streber.
Mm.
Och gifte sig dessutom med dottern Kristinas hovskräddare.
Ja, den här, vad heter han? Någonting.
Claude Roget.
Roget,
ja. Vilka namn!
Maria Hägerstjärna heter hon.
Ja,
och då var ju liksom adelsskölden inom räckhåll. Den dök ju upp vart led.
Mm.
Och så fick han ju då möjligheten att bygga den här van der Notska.
Ja. Jo, alltså, och van der Notska har ju varit med om väldigt mycket. Det har varit tobaksfabrik och det har varit ditten och datten. Och Sveriges lottakårer hade det till 81. Men Sean Jansson från Bastugatan, Stora Bastugatan. Han växte upp ganska fattigt faktiskt. Det gjorde han verkligen. Och sen så, men han var springpojke åt Hallberg. Juveleraren och guldsmeden som hade tjänstgjort hos Christian Hammer för övrigt på Fredsgatan i Stockholm.
Men nu är vi framme vid 1800-talet.
Nu på 1800-talet.
Ja.
Och allting vävs ihop, det är helt galet.
Mm. Ja, för att alltså, det gör verkligen det. Och den här Jansson, jag gillar honom, han stavar Jansson med H.
Ja.
Och inte bara det gillar jag med honom, utan även att han var så påhittig. Så Hallbergs guld finns ju kvar än nu. Han tog ju över det efter gamle Hallberg när han dog. Och så gjorde han reklam på järnvägsstation, alltså stationshus och i tidningar om guldet och placerade ut. Han gick själv och sa till förnäma människor att titta, här kan du köpa guld av mig, det här har jag gjort. Och lyckades på ett Christian Hammer-aktigt sätt ta sig in vid hovet. Och fick alltså uppdrag att göra kejsar Wilhelms present från Oscar den andre. Slutspartnerna tar att det är en fantastisk sak. Sen så fick han reda på att nu ska van der Notska rivas. Någon Rosander tror jag hade det.
Mm-hmm.
Och det har hänt många gånger att van der Notska ska rivas. Det är liksom en följetong. Då tänker han att... Nej, men jag
vi kan säga så här, van der Notska ska aldrig rivas.
Nej, det får inte rivas. Det är otänkbart. Och han mässade inte, men han ringde faktiskt den här Rosander. Och Rosander sa, är ni riktigt vaken? Är ni vid era sensfulla bruk? Ja, jag vill absolut köpa det här. Och så gjorde han det strax efter.
Mm.
Och sen så inredde han det med sina Vicky Andersson, de här konstnärspolarna han hade.
Det finns en annan Sean i sammanhanget, nämligen Sean Lavalée.
Mm.
Därför att man misstänker att det kan vara han som har ritat huset.
Ja, det ska det vara.
Med säkerhet vet man i alla fall att svärsonen Mattias Spieler, som också då ritade Kungsholms kyrka och drottninghuset på Drottninggatan, var inblandad i bygget. Men Sean fanns i kulisserna.
Drottninghuset är spökar så gruvligen.
Och det gör det även faktiskt på van der Notska.
Ja.
Och de som spökar där, det är just den här Seans första fru Matilda. Han var ju notoriskt otrogen, den här Sean Jansson, om jag har förstått rullorna rätt. Så att det lär visst vara så att hans första hustru Matilda spökar fortfarande i huset. Och någon gång så har det varit någon form av konferens, alltså i modern tid, där man har då oerhört uppskattat de som serverade, för att de ställde till med upptåg under desserten att låta som hästar. på nedervåningen. Och när de tackades av servitörerna så var de ju glada för att de hade blivit uppskattade. Men det där med hästarna kände
mycket
de
mycket förbrillat.
Det kände de inte alls igen, utan de trodde bara att men du är spöken.
Det är skarpt läge alltså.
Ja visst, och detta liksom mitt i liksom the dead center av Swedenborgland.
Dessutom eftersom den lilla stallbyggnaden ligger ju kvar på innergården innanför van den Oska. Och van den Oska har ju en väldigt färggrann historia. Det har ju varit allt från som sagt tobaksfabrik, boktryckeri, bordell, gymnastiksal var det.
Ved och kollager.
Man förstod inte att uppskatta som det var de la Vallées byggnader på den
tiden. Nej, man gjorde inte. Och det här är ju vanligt att just de här rokokopalatsen, Liljehovska på Medborgarplatsen har man haft något gig i källaren där. Alltså man har inte fattat vad man tittar upp och var man befinner sig.
Men det här ligger ju, van den Oska palatset ligger ju som sagt i hörnet Bellmansgatan, Sankt Paulsgatan. Men Bellmansgatan har ju inte alltid hetat Bellmansgatan.
Björngårdsbrunnsgatan. Mycket naturligtvis för att det låg en brunn där.
Ja, och det kan man ju faktiskt se tecken på fortfarande om man ställer sig där i den korsningen.
Mm.
För att det är ju våldsamt mycket brunnslock just där.
Och det är väldigt intressant att se faktiskt. Ja. Och då förstår man ju att vattnet är detsamma, men brunnen ser bara lite annorlunda ut.
Ja. Exakt.
Och vi har varit inne på björnar. Och då säger jag att Sankt Pavelsgatan hette innan 1660 Björnegatan.
Mm.
Så de här björnarna verkar vråla till oss och berätta att vi har funnits i området.
Ja, Björngatan och Björngårdsbrunnsgatan då.
Ja, då menar vi inte Björn Afzelius, utan det är brumrum, riktiga med ramar.
Exakt.
Inte VS vapendragare, utan en riktig björn, eller flera. Och då är det så här att hörnet Sankt Paulsgatan, dagens Björngårdsgatan, där låg det en björngård.
Aha.
Och då skulle jag vilja berätta lite grann om Christian Tum. För det var en person som var en resande teatermänniska.
Mm.
Kom från Sachsen i nuvarande Tyskland. Kom upp hit, började vid hovet faktiskt.
Mm.
Och sen kallade han sig hovskådespelare motsvarande då.
Mm.
Och lyckades förvärva för 400 daler tror jag björngården, som var ju inte bara en stor gård utan också en stor trädgård.
Mm.
Och där startade han alltså teaterverksamhet.
Mm.
Och vid sidan om gillet vid Tyska Brunn så var det ett av de få fasta teaterställen då som fanns den här tiden. Och han hade många människor kring sig, gycklare och andra i sitt sällskap. Och den här gården var alltså kringbyggd, säkert med en scen på mitten. Där hölls föreställningar. Men det intressanta är vad som hände innan, för björngården fanns ju dokumenterad innan detta.
Ja, men Karl den IX tror jag hade björnar där.
Han hade björnar där.
Ja.
Och det var fruktansvärda skådespel där man hetsade djur mot varandra. Det
ja.
Var vildsvin utan tänder mot 11 jägare. Det var björnar mot lejon. Och det fanns en
någon slags gladiatorspel helt enkelt. Alltså, jag vet att vi drog till Kristinas kröning.
Ja.
Då hade man någonting som man kallade för spektakulum med allehanda djur. Och då var det ju hetsningar, alltså lejon, björnar. Och vid något tillfälle så beskrivs det att det är någon galen ko som jagar ett trött lejon.
Ja, det är för här. Greve Magnus släppte in hundar, vilka så hetsiga voro att det honom strax i halsen sprung och höll oss så fast. Och då pratar vi om att de gjorde det mot en björn.
Mm.
Och att det var lustigt att se hur svinen kastar folket över ända. Det var stora vildsvin då, utan tänder och annat.
Alltså, de ut betarna.
Betarna. Ja. Men grejen är att björngårdarna blev teatrar. Ja, det skedde ju i London till exempel också. Stora och lilla björngården finns ju på kartor. Från 1540-talet tror jag där. Och det blev ju Shakespeare-aktiga teater. Sen när det kom lite empati i blodet på folket då.
Det var ju så pass intressant det här för sin samtid att man fick också bidrag faktiskt från staten för att framföra dessa skådespel. Alltså teatern gör sitt intåg. Alltså Kristina tar ju hit Descartes, alltså filosofen. Alltså det, som du säger, empati kommer i blodet och man börjar intressera sig för de spirituella tingen.
Ja,
alltså, de andliga värdena kan man kalla dem liksom.
Ja, precis. Ja.
Men det handlar inte bara om att, liksom, om att tro på spöken och gastar eller liksom Gud, utan det handlar ju någonstans om mjuka och andliga värden i stort. Liksom,
ja. Alltså källan Björngården fanns ju kvar fram till 1877.
Ja, då det.
Och räknades faktiskt också som en mycket bra krog. Det var, inte bara ett hett ställe där Bellman hängde på 1700-talet. Det var en ansedd inrättning.
Ja. Och jag känner lite grann så här, det är idag vi på Swedenborgsgatan har ju blivit något av ett, alltså liksom ett krogstråk väldigt lokalt här liksom.
Mm.
Som egentligen bara är en förlängning av det naturliga liksom från Mariatorget och så vidare. Men den med krögar ambitioner som hör det här, snälla återupprätta Björngårdskällaren.
Och ta Svanen samtidigt.
Ja, verkligen. Men det är bara naturlig utveckling av det område som redan är på väg och liksom expanderar. Liksom.
Jag hör även en annan röst som ropar till mig från historien. Och det fanns en herr Björnklo som bodde i området.
Så vid ett pass.
Mm. Uh-huh. Och om det hänger ihop med björnarna som vistades där eller inte, det må vara osagt. Men jag vill nämna honom så att han inte glöms bort.
Nej, men alltså så fanns det ju Didrik Yx, skulle jag tycka så roligt att alla hette som gator på den här tiden.
Mm. Ja. Men
Didrik Yxkull och Volmar Yxkull.
Alltså Volmar Yxkull.
Ja.
Didriks far kan det ha varit det kanske?
Kan
det vara. Ja, han var ju hovmarschalk hos Karl den IX.
Ja, början på 1600-talet. Ja. Precis där. Volmar Yxkullsgatan kallades ju Långgatan och även Dalbogatan under...
Ja, jag tror att den kallades Sankt Göransgatan också. Man spekulerar lite kring varför Sankt Pålsgatan heter Sankt Pålsgatan. Men det var många helgon i området.
Mm.
Sankt Göransgatan och även Maria Prästgårdsgatan kallades för Sankt Staffansgatan en gång i tiden.
Ja, jag har med glädje noterat det här.
Nej, men som vi faktiskt konstaterat tidigare, alltså de andliga och spirituella esoteriska influenserna i området har ju varit legio.
Ja. Och jag tycker ej heller att vi ska glömma att i hörnet Björngårdsgatan dagens och Volmar Yxkullsgatan, där ligger ju Folklore Center med den här killen Issy Young.
Ja.
Mm, såg den gick förbi där.
Ja, han är ju ett riktigt söderoriginal. Okay.
Ett av de få som faktiskt finns kvar.
Ja, och han hängde med Dylan liksom när det gav sig. Och var med vid den här berömda konserten i Newport när Dylan blev utbuad för att han elektrifierade sig. Och så.
Med The Band.
Ja, och jag pratade med honom och han sa så här: Dylan svamlar, det där är ju liksom en myt. Det var ju, folk tyckte det var okej. Det var mest att någon tyckte att det var lite risigt ljud. Annars, det här med att han var elektrifierad var ingen stor pryl.
Nej.
Säger han på bruten amerikanska sådär. Och det är alltid skönt med folk som var där.
Ja, precis.
Och liksom, det är Karl den IX klass.
Mm, det är Karl den IX klass. Karl den IX som ju var en Vasason.
Ja.
Får vi inte glömma. Och en Vasason som trädde in i 1600-talet.
Ja.
Innan det liksom, när Stockholm fortfarande var stigar och fågelkvitter.
Ja, Stockholms gryning.
Ja, Stockholms gryning, som vi säger.
Gud, så vackert.
Alltså, Mariatorget är ju en park.
Ja.
Och det här med park är ett relativt modernt påfund. Mm. Därför att fram till 1860-talet så fanns det bara några få allmänna parker. Mm. Alltså Kungsträdgården, Humlegården, Hagaparken, Bellevue,
just det.
Djurgården, är att förglömma. Men vid den här tiden, alltså i slutet på 1800-talet, så anlägger man ju Strömparterren, Berzelii park, Mosebacke blir en park och då även Adolf Fredriks torg. Bestämmer sig för att nu ska vi göra en park utav det här. Innan dess har det ju varit en stor sandyta, alltså en exercisplats.
Ja, alltså verkligen grus. Det var ju, vad heter han, Wertmüller som hade van der Notske som bekostade det här.
Ja, han planterade träden.
Ja.
Ja.
Och då fanns ju, då låg ju Surterska huset där
rival, ja.
Och utanför där det senare låg en kunglig läktare inför turnerspelen.
Ja, just det. 1777 var det turnerspel där.
Ja.
Och Gustav III var då mannen bakom detta.
Ja.
Och det hade ju naturligtvis snappats upp från Frankrike håll att man skulle göra de här lite nostalgiska tillbakablickarna på den gamla riddartiden.
Exakt. Så man flörtade med den. Och sen, Gustav III hade gjort sig omöjlig med adeln 1772 vid sin oblodiga revolution. Så han såg sig nödgad att få ett gott förhållande med borgerskapet i staden.
Mm.
Och var ju berömd dem mycket. Och tack för att ni har vaktat staden här under de 2 år jag förde på engelskt krig någonstans. Och hade olika såna här mönstringar där, just på Adolf Fredriks torg. Och ville göra sig kompis med borgerskapet, och det lyckas han nog ganska bra med att ha sådana här turnerspel för underhållning och...
Mm.
Och jag tycker det är intressant, vi ska nämna det i sammanhanget, för du pratade om parker, Ville, och att en park av tillräckligt stor storlek, bara utbytet av koldioxid och syre och sådana saker innebär så stora liksom förflyttningar av luftvolymer att det skapar en så kallad parkbris. Och den ser till att ventilera kvarteren runt omkring, upp till 3-4 kvarter bort därifrån. Så det här gör ju, det hjälper till att sänka medeltemperaturen i städerna.
Okay.
Vilket i sin tur bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen.
Ja.
Så parkerna är liksom inte bara rara och mysiga och fina, utan de är fullkomligt nödvändiga.
En lunga.
Ja, när liksom samhället är så urbaniserat som det.
Om man går och ställer sig mitt på Mariatorget så har man ju en liten fontän där.
Mm.
Alltså Tors
fiske.
Ja, Tors fiske.
Och
den är inte så liten heller.
Nej, den är ganska rejäl. Och det är Anders Wissler, som en Linköpings kille, som har skapat den där. Och den är faktiskt mer spännande än vad man... Alltså varje skulptur har ju sin historia. Och det han gör, det är att han på ett ganska modernt sätt används av vattnet som en del av handlingen i den här skulpturen.
Just det.
Ja, just det.
Mm. Det är brons och marmor. Lite obehandlat marmor, så det är inte som om man tänker att det ska vara så här putsat marmor.
Alltså denna... vad var deras högsta ideal den tiden den här gjordes? Var det... Vilken typ av tillbakablick var det?
Nationalism.
Men, ja, det var ju verkligen då.
Ja, det skulle lyftas fram den svenska liksom, historien och
vikingaboden
i spetsen.
Nationalromantiken.
Då tänker jag på 100 år tidigare då, när Bellman föddes ju på nuvarande Bellmansgatan, nummer 24. Och han var verkligen en söderkist, därför att hans mammas pappa var ju kyrkoherde i församlingen.
Mm.
Och var ju rätt mäktig där och var med och startade den här Maria fattighuset. Och kungligt brev inkom 1744 där det står att ingen kan mäta sig när det gäller omsorg för de fattiga så som Maria församling kan. Och det var tack vare Mikael Hermonius, va?
Ja.
Mm.
Alltså Bellmans mammas pappa.
Vi kan ju konstatera att Bellman... var ju liksom han var kompis med kungen men var inte så här våldsamt liksom uppskattad av sin samtid i övrigt alla gånger. Som hängde med lite riffraff och en tysk och en rysk och Bellman, eller en tysk och en fransk och Bellman och så vidare. Det sa man ju redan på den tiden.
Mm.
Att, han var inte så jävla nogräknad. Liksom.
Men det är ju ofta så att man gör ju skandal och succé på en gång.
Ja, precis.
Och delar upp publiken i två läger på något sätt.
Det är ljuvligt.
Mm. Det är hatad och älskad.
Exakt, det är...
Ja, l'enfant terrible.
Mm. Och inte helt sällan med överklassbakgrund faktiskt, som då Bellman i det här Dauriska huset. Där bodde även Polhem ett tag.
Ja, 1744 tog ju Polhem då över det här huset och bodde där.
Ja, det var när han skissade på det som kom att kallas för Polhems sluss.
Ja,
han hade nära till jobbet, kan man säga.
Ja, extremt nära till jobbet.
Och var kompis med Svedenborg.
Ja, och tidigare bodde ju Erik Dahlberg i huset, alltså innan Daurer tog över det.
Mm.
Han bodde inneboende hos någon. Alltså han som gjorde Svea Antikva.
Ja, just
det. Och det var ju, så att huset är ju Ja, det är ju som sagt ett 1600-talspalats.
Ja, och ett tag in, alltså det revs ju det här när Hornsgatan skulle breddas, 1905 tror jag.
Ja.
Och innan dess så var det ju faktiskt apoteket Enhörningen låg där ett tag.
Mm.
Apoteket Enhörningen har ju studsat runt på Söder.
Ja.
Legat både på Götgatan och det har legat på Hornsgatan 5 också.
Mm.
Och sen det Dörrska huset och som då idag är motsvarande Hornsgatan 29 kan man säga. Och nu ligger det ju borta på Krukmakargatan, va?
Ja.
Mm. Där kan man gå och hämta sina sömntabletter.
Ja.
När vi befinner oss på Marietorget och vi pratar om Wislers fontän, torsfiske, så måste vi ju i samma andetag också nämna all annan konst, för torget är ju faktiskt fullkomligt belamrat med konst, inte minst de här ljudinstallationerna. Men vi har också Swedenborgs byst som är ganska märkligt utformad.
Och det är ju en modern historia det där.
Ja, ja, absolut. Och sen har vi ju också
alla råttor bor under, ja, Swedenborgs
precis,
byst utan någon anledning.
Takpanel för alla Marietorgs råttor. Men sen i andra änden så har vi också snöklockan som står en fas med tjusningen av Hasselbergsande.
Just det.
Någonting som är intressant med tjusningen, den här lilla pojken då som står och håller en liten fågel på sitt finger, är att han är försedd med vingar. Det är helt okommenterat varför han har vingar. Men det är intressant i sammanhanget eftersom änglar är någonting som är så extremt centralt för Swedenborgianismen.
Mm-hmm. Jag förstår. Vi sjunger ju fortfarande Hosianna Davids son i kyrkan. Den där kan ju folk liksom.
Ja. Och killen... Det är den enda där folk faktiskt klämmer i. Annars är det ett mummel.
Ja, då är det ett jävla tryck. Och killen som skrev det heter Georg Josef Vogler. Och han var då en jävel på att lira orgel.
Ja.
Så att Bellman berättar ju mycket om Vogler, hur han satt och jammade vid orgeln och skrev sina stycken i Mariakyrkan helt enkelt. Och dessutom så var han duktig på att åstadkomma sådär oväder och oska och blixtar med att lägga hela armen på klaviaturen och slå på tangenterna. Så att liksom en den tidens John Lord.
Ja, just det.
Det går gass.
Härligt.
Ja, faktiskt ända fram till 1959 så hette det Adolf Fredriks torg.
Ja, just det.
Men Adolf Fredrik dog ju, va?
Ja,
1771 dog han, 12 februari. Och det här är ju en tid som vi förknippar med semlor, alltså februari. Ja. Och det är ju väldigt vida berömt att han dog just av att äta en hetvägg.
Ja.
Hetvägg har ju naturligtvis ingenting med väggar att göra, utan det är någon slags direktöversättning från tyskan.
Heisewecken.
Ja, Heisewecken. Vilket betyder het bulle, va?
Ja,
något liknande. Men det som är intressant med det här, att ha ätsat sig fast, att han dog just av att ha ätit en semla.
Ja.
Och då glömmer man ju bort att man tittar inte på den övriga menyn.
Nej.
Därför att det finns ju berättat att vad åt han i övrigt. Jo, han åt surkål, kött, rovor, hummer, kaviar, böckling och tryckte 2 flaskor champagne.
Ja.
Och då är det nästa gång semlan.
Det är den som är liksom... Ja.
Han åt för att döva,
han,
tror jag.
Han åt ihjäl sig helt enkelt.
De hade inte lätt om det.
Nej. Men jag tycker att man, den här semlan har liksom blivit en... Fått bära lite grann hundhuvud.
Ja, han toppade mig sen. Men
the salmon mousse.
Men grejen att tänk er, det var inte kul vad då Fredrik.
Nej, han var... att det inte finns några giftteorier kring det här dödsfallet är ju väldigt märkligt.
Mm.
Vilka är det som ligger begravda på Maria kyrkogård?
Ja, Stagnelius.
Ja.
Och inte, vi ska inte heller glömma bort naturligtvis Evert Taube.
Ja, Evert Taube
ligger där. Det är din gamla anfader.
Ja, det är det. Ja. Med morfar och han var kusiner.
Ja,
Lasse Lucidor.
Ja, ligger inte även Astrid på...
Jag tror det.
På det, precis, Everts fru.
Ja.
Lasse Lucidor ligger inte begravd på Maria kyrkogård. Det är bara en minnessten som står där.
Just det, så är det. Jag tycker vi kanske ska avsluta det här programmet med att gå ner till Maria kyrkogård och ställa oss vid Nikander och Stanielius gravstenar och nicka åt dem och random figur som är uppdelad mellan oss.
Underbart.
Sigge, kan du minnas Norrmälarstrand från sura Vetravarsdal? Minns du breder, högar av sten och sand?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.